Tack så jättemycket för inbjudan att få vara med här i kväll och predika Guds ord. Underbart att vara här. Vilken härlig atmosfär det är här i kväll. Jag tycker det känns underbart att få bara sitta här och lyssna till de härliga sångerna och inspirationen. Fantastiskt. Jag är ganska nyhemkommen faktiskt ifrån Indien. Kurt Johansson och jag och en pastor ifrån Norge har varit där under några dagar. Det är så att Trosgnistans, tack så jättemycket, Trosgnistans systerförsamling firar 40 år. Och det är ju otroligt hur Guds rike går fram i många länder idag. Det här arbetet har jag följt sedan 1979 då jag var där första gången. De startade det några år tidigare, 1976, och då har de startat i en källarlokal. En pastor som heter Job med sin familj och några vänner. Och detta arbete har nu växt till att omfatta 700 församlingar runt om i Indien. Och den här församlingen som var några stycken i en källarlokal 1976, den har växt till 7000 medlemmar. De har en lokal som rymmer 2800 och där har de flera möten varje söndag och samlar varje söndag mellan 6 000 till 7 000 personer. Och det är ju så att man tänker när man är där, drömmer jag? Eller är det verklighet? Det är fantastiskt. Och han påminner mig, pastorn där David Prakasam, om att när de skulle bygga den här stora kyrkan, de invigde den 2008, då hade han frågat mig lite till råds. Och då hade jag sagt till honom att ni behöver ingen läktare. Utan det räcker med att ni bygger platserna här nere. Läktaren rymmer ungefär 800. Och jag tyckte det skulle räcka med en lokal på 2000. Men alltså, du ser själv. Läktaren var helt fylld av folk också. Och närmare 50 stycken får de döpa varje månad. Så det är fantastiskt. Amen. Underbart. Guds rike går fram. Det är också ett tidstecken. Vi ska tala om Israel här ikväll. Men det är också ett tidstecken. Därför att det står med evangelium att det ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Amen. Fantastiskt roligt att se allesammans. Att få vara här i Sion i Viksjöfors. Och vänner som kommer här från olika församlingar. Och Dalberg, eller Dahlgren. Kommer du från Bingsjö? Ja, vad trevligt. Underbart. Och från Abro till och med. Ja. Och från Bulgarien. Vilka är som är från Bulgarien? Ni är från Bulgarien. Fantastiskt. Du är också från Bulgarien. Och Afghanistan. Afghanistan. Förstår ni svenska också? Lite grann. Jag undrar hur det ska gå att förstå mig här ikväll. Jag talar ju småländska dessutom, men det ska ju inte vara några problem. För något år sedan faktiskt så fick jag en spännande inbjudan att predika om Israel på en konferens här i Sverige med iranska kristna. Det är så att det finns ett nätverk utav iranska kristna och de är en del utav ett större nätverk i Europa och de siktar ju in sig väldigt på att hjälpa de lidande kristna i Iran. De berättar för mig att det finns en ganska stor grupp utav på nyttfödda kristna i Iran. De talar om att det kanske är 1 miljon kristna i Iran. Vi känner ju till Iran som ett land som förtrycker de kristna och en hårdförd regim. Nästan alla dessa var tidiga muslimer. Så hade de blivit frälsta och så hade de inbjudit Göran Duveskog att komma och predika om Israel. Det var en utmaning. Och jag bad till Gud om visdom och hjälp att kunna predika på ett sätt så att det skulle landa rätt. Hur predikar man för en grupp som har varit muslimer, blivit frälsta och är nyfikna på vad Bibeln säger om Israel och all denna problematik som finns kring detta ämne? Men Gud gav mig en idé att predika från Esters bok, där det berättas om Ester som var drottning i Iran, i Persien. Och vad då på den tiden detta med ett inflytande skedde och hur de persiska kungarna hjälpte judarna att återvända till sitt gamla land. Och jag ska säga er, jag har predikat i ganska många kyrkor runt om i Sverige och inte minst i detta ämne då jag blir inbjuden rätt ofta. Men jag har aldrig någon gång i Sverige blivit avbruten med så många applåder i en predikan om Israel som i konferensen med före detta muslimer från Iran. Det var ganska spännande faktiskt. Amen. Jag kan väl nämna här också, om det är någon som är väldigt nyfiken på ämnet och vill höra lite mer predikan, så har jag en CD-skiva med mig här med kanske 7-8 predikningar. Dessutom är det en predikan faktiskt med Levi Petrus där han också predikar på den här CD-skivan. Den kostar 100 kronor och den är i MP3-format om det är någon som är intresserad. Och sen har ju min bror David en förträfflig bok som han har skrivit också. Den har han inte med sig in här, men den finns i bilen om någon skulle fråga honom. Så finns den tillgänglig. Ja, då vet ni det. Det har ju varit ganska mycket fokus faktiskt på Israel den här veckan. Därför att deras tidiga president, premiärminister Shimon Peres, han dog här i måndags var det väl. Och så blev han begraven här i fredags. Och jag tror att det förvånade väldigt många Israelkritiker och som ropar på att bojkotta Israel, att det var en sån oerhörd fokusering på Israel och denne statsmans begravning. Vet ni att 70 nationer med sina ledare var representerade i Jerusalem i fredags? Och jag sökte på, är det någon representant ifrån Sverige? Det verkar som Löfven höll en låg profil. Så jag fick intrycket, det verkar inte som det är någon högre, men han var med i alla fall. Ja, med på den här begravningen. Och en tredjedel av världens nationer fanns representerad här i Jerusalem. Och jag kan tänka alla som ropar bojkotta Israel måste ha blivit förvånade att så oerhört många av världens ledare fanns representerade där. Och de höll sina tal och uttryckte sin beundran för den här statsmannen. Men det är också märkligt hur de måste väga sina ord på guldvåg när de talar. Och ni förstår att Barack Obama var ju en av de talarna som talade där i beundran för denne Shimon Peres och också till Israel. Men så sa han så här i sitt tal där då, Jerusalem i Israel. Och kan ni förstå att Vita huset har försökt bedöma känsligheten i detta uttalande efteråt och gjort en korrigering? Ja, för i och med att han säger Jerusalem i Israel kan ju det uppfattas som att världen anser att hela Jerusalem tillhör Israel. Så nu har man i ett skriftligt korrigering tagit bort Israel efteråt så att inte det ska missförstås. Därför att Israel har deklarerat att hela Jerusalem är Israels huvudstad. Men världens nationer vägra att acceptera detta. Ja. Men så står det i Bibeln. Och kung David gjorde faktiskt Jerusalem till Israels huvudstad för 3000 år sedan. Och det kan inte vi ändra på. Nej, så är det faktiskt. Sen är det lite spännande här också. Ni vet att det finns ju 7 Herrens högtider i Bibeln. Och vi känner väl till de här första som har sin uppfyllelse i Nya Testamentet med påsken och pingsten och detta. Men på måndag infaller den 5:e utav Herrens högtider. Och det kallas det judiska nyåret, men i Bibeln talas det om som basunklangens högtid. Och det är så, skulle du varit nere i Jerusalem nu så skulle du sett att på gatorna nu på måndag så går de och blåser i basun över hela Jerusalem. Och det är alltså basunklangens högtid, men man kallar det också det judiska nyåret. Shana Tova, gott nytt år. Och det ska vara ett sött år, säger man. Och det är det judiska året 5777. 37 vad detta månad innebär. Vi får se, det är ju en spännande tid som vi lever i. Eller hur? Amen. Ja, nu får de ju problem alla som ropar bojkotta Israel. Ni vet att det är ju en del som ropar på det sättet. Därför att det här med mobiltelefoner, vet ni, det är ju någonting som nästan varenda människa har numera, mobiltelefoner. Men de som ropar bojkotta Israel, de kommer att få problem nu att köpa iPhone. Ja, nu tror jag inte det är någon här som har problem med detta. Och en del nöjer sig kanske också här med en liten äldre telefon. Men ni vet, unga människor, de är på jakt efter det senaste. Och de kommer få väldiga problem, de som säger bojkotta Israel. Därför att den nya iPhone, där är tekniken utvecklad i Herzliya utanför Tel Aviv. Och det är massa komponenter. Och den kommer att tas fram som ett tekniskt mästerverk tack vare israelisk expertis. Så möter du någon som säger bojkotta Israel, så fråga honom vad han har för telefon. För då bör han inte ha en iPhone. Och förmodligen inte Samsung och en del andra moderna saker heller. För kameratekniken är väldigt ofta utvecklad av Israel. Ja. Jag var med om en liten rolig grej för några år sedan. När vi var nere i Stockholm, Karin och jag, vi skulle ha en frihelg där tillsammans. Och så var det ett demonstrationståg. Det här var kring första majhelgen. Och då var det ett demonstrationståg som gick igenom Stockholms gator. Och första maj, ja, då ska de ju ropa för bättre villkor för arbetarna. Men här kom det en utrikespolitik i demonstrationståget. Och det ekade mellan husväggarna när de gick där och de ropade bojkotta Israel! Bojkotta Israel! Jag tänkte, kära tid, jag kände mig lite illa till mods att de skulle ropa på det sättet. Men förstår ni, då är det en frimodig kvinna. Hon är lång, hon är säkert 1,80-1,90 lång. Och denna kvinna går fram och ställer sig framför demonstrationståget. Och så vecklar hon ut Israels flagga. Ja, jag tyckte det var modigt gjort faktiskt. Temat för min predikan här ikväll, det är Israel, Gud har sista ordet. Amen. Och vi ska läsa ett bibelord tillsammans här ifrån Jesaja, det 46 kapitlet. Det är så för mina kära vänner från Afghanistan och ifrån, var det Bulgarien? Så är det så här att det här blir lite som ett bibelstudium. Och Bibeln har väldigt mycket att säga om Israel. Och det kan hända att en hel del är nytt för er och kanske svårt att förstå. Och visst, ni har spörsmål och frågor. Om ni har frågor på detta får ni gärna komma till mig efteråt. Så ska jag försöka efter bästa förmåga förklara ännu mer för er. Amen. Här står det i Jesaja 46. Jesaja 46 står det så här. Och vers 9. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Ty jag är Gud och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag förkunnar ifrån början vad som skall komma. Så Gud förkunnar ifrån början om det som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Det vill säga att Bibeln är historia skriven i förväg. Här har vi alltså framtiden nedtecknad. Och väldigt mycket utav det profetiska ordet handlar om Israel. Jag säger mitt beslut ska gå i fullbordan. Så här är det alltså tydligt att Gud har beslutat någonting. Det är inte så att han lämnar det som öppet och säger, ja, som man ibland kan höra nu, det kan å ena sidan vara så här, men det kan också vara så här. Nej, Gud har ett beslut. Ja. Och hans beslut ska gå i fullbordan. Det finns alltså ingenting som kan ändra på det som Gud redan har beslutat. Amen. Och så säger han, allt vad jag vill kommer jag att göra. Det finns alltså ingen kraft i höjden eller djupet som kan hindra Gud från att göra det han vill. Ni vet att när lärjungarna kom till Jesus precis innan hans himmelsfärd på Oljeberget, så är de väldigt nyfikna på hur det ska gå med Israel. Och då så säger de så här, att det är en sak Jesus, vi är så nyfikna på det. Det är en sak, nu har vi varit med dig i 3,5 år och vi har sett oerhörda mirakel. Det är något oerhört vad vi har fått varit med om, men det är en sak vi undrar över. Och det är detta, är det i denna tiden du ska upprätta Israel? Då så säger inte Jesus så här, nej men nu har ni helt missuppfattat det. Det är någonting som tillhör det gamla förbundet. Det ligger bakom och nu är det församlingen och nu är det ny tid. Det säger han inte. Utan han säger så här, nej, ni får inte veta tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Det finns alltså tider och stunder som Gud i sin suveränitet har fastställt. Men ni får inte veta det i förväg. Utan ert uppdrag är nu att evangelisera världen. Men Gud har fastställt bestämda tider. Och här står det i den texten vi läste i Jesaja. Mitt beslut ska gå i fullbordan. Amen. Det är ju oerhört egentligen vilken tid som vi lever i. Och jag vill göra en liten återkoppling till vad en ung predikant, 28 år gammal, kort till växten, stod och predikade i Stockholm 1912. Han hade en vecka med seriemöten under ämnet Jesus kommer. 28 år gammal och kort i växten, så kväll efter kväll predikar han om Bibeln, tidens tecken och Jesu återkomst. Och i ett utav de mötena säger den unga 28-årige predikanten, judarna kom att återfå sitt land. staten Israel kommer att återupprättas. Och så anknöt han till olika bibelord 1912. Du vet, 1912, då hade turkarna Palestina. Och de hade haft Palestina i 400 år. Och vägrade att ge upp Palestina. Det var en rik jude som hette James Edward Rothschild. Ifrån Frankrike, han kom från den rika Rothschild-familjen i Europa. Som på några generationer hade blivit en av Europas rikaste familjer. Deras pappa kom ifrån gettot i Frankfurt. Och med tomma händer så började han lite smått att utveckla en slags bankverksamhet. Och hans pojkar, fyra söner, tog över och nästa generation. Och på några generationer blev det en av Europas rikaste familjer. Och när antisemitismen växte till i Europa så började ju en våg av sionism svepa över Europas judar. Och de tänkte att vi måste göra någonting för att skydda kommande generationer ifrån antisemitismens hemska spöke. Vi behöver ett eget land precis som andra folk. Och James Edward Rothschild skrev ett brev till den ottomanske härskaren. Kan jag, James Edward Rothschild, få köpa Palestina? Nej, säger den ottomanske härskaren. När Nilens vatten flyter in i Jerusalem, då kan du få köpa. Men alla visste ju att Nilens vatten kan inte från altituden noll rinna i en uppförsbacke 800 meter in i Jerusalem. På ett orientaliskt sätt, med andra ord, det är aldrig möjligt. Glöm det, det är omöjligt. Men under denna tiden står den unge predikanten i Stockholm och säger: judarna ska få tillbaka sitt land, för det är läst i Bibeln. Då berättas det att en äldre grånad herre kommer fram till den unga predikanten i eftermötet och klappar honom lite förståndigt på huvudet och säger till honom: unge predikant, det måste du förstå. Det är omöjligt. Judarna kommer aldrig att kunna få Palestina. Turkarna har haft det i 400 år. De kommer aldrig att ge upp det. Den unge predikanten var Levi Petrus. Och vem den gamle grånade mannen var, det vet vi inte. Men han som hade läst sin bibel fick rätt. Därför att Gud har sista ordet. Amen. Sen är det ju lite nästan komiskt, nästan humoristiskt, att 1917 under första världskriget, när britterna med allierade står emot de här axelmakterna, Tyskland och Turkiet, olika nationer, så ger engelsmännen en general vid namn Edmund Allenby i uppdrag att driva ut turkarna från Mellanöstern. Och när han i december månad 1917 kommer till Jerusalem, så är åsnorna packade med vattensäckar med Nilens vatten. Ja, och det sägs att hans ingenjörer har kopplat vattenslangar och pumpat med sig genom Negevöknen och Sinaiöknen, för han förstod, får vi inte vatten så klarar sig inte soldaterna. Så Nilens vatten kom in i Jerusalem i december 1917. Och vet ni att alla större städer som fick en ny historia var ju genom väpnade konflikter. Men Jerusalem är den enda stad av betydande storlek som faller under första världskriget utan en väpnad konflikt. Den turkiske borgmästaren hissar den vita flaggan. Staden kapitulerar och nycklarna ges över till britterna. Och så skrivs ett nytt kapitel i världshistorien. Och så säger denne general Allenby, som var bibeltroende: Palestina, säger han, som det då landet hette, kan rymma alla världens judar enligt Guds löfte till Abraham. Amen! Gud har sista ordet. I Jesaja 66 och vers 8 så står det så här. Du vet att profeten Jesaja, han skriver 66 kapitel. Och i det sista kapitlet så skriver han så här i den 8:e versen. Vem har hört något sådant? Kan ett land komma till liv på en dag? Så säger han. Eftersom Sion födde. Vi ska se här så jag får det riktigt här. Kan ett land komma till liv på en enda dag och ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion födde sina barn redan när födslovåndorna börjar. Ni vet att när Jesus stod på Olivberget och höll sin mäktiga predikan som är nedtecknad i Lukas 21 och Matteus 24. Då utropar Jesus om Jerusalem. Och så säger Jesus så här att Jerusalem ska förtrampas utav hedningarna. Till dess att hedningarnas tid är förbi. Ja. Jerusalem ska förtrampas av hedningar. Det kommer alltså gå en period när hedna folken trampar Jerusalems gator. Men någon gång långt där i framtiden finns en gräns för det som är hedningarnas tid. Och då kommer mandatet för Jerusalem gå tillbaka till judarna. Men år 70 efter Kristus när Jerusalem faller. Och denna profetia går i fullbordan och Jesus hade varnat för att Jerusalem skulle ödeläggas. Då slocknar judiska lampan. Då dör nationen Israel. Och i 2000 år är nationen Israel död och finns inte på världskartan. Och deras lampa har slocknat. Men Jesaja såg att någon gång där i framtiden kommer någonting att hända. Och han utropar, kan ett land födas på en enda dag? Och den 14 maj 1948 så står Ben Gurion på trapporna vid operahuset i Tel Aviv och proklamerar över israelisk radio att staten Israel finns på världskartan på nytt igen. Och så förkunnar han att i förtröstan på Israels klippa undertecknar vi detta dokument som gör oss till ägare utav vårt hemlands jord. Halleluja! Därför att Gud har sista ordet. Amen! Ni vet att när Jerusalem läggs i ruiner så är det en uppretad romersk kejsare som på något sätt vill utplåna allt judiskt i Jerusalem. Templet ödeläggs. Och så kom ett nytt judiskt uppror en kort tid därefter som kallas Bar Kochba-upproret 135 efter Kristus. Och då är det en kejsare som heter Hadrianus. Och denne Hadrianus framstår som en av de grymmaste romerska kejsarna. Han förföljer de kristna. Han kastar de kristna till lejonen på de stora teaterpalatsen. Och det är en oerhörd förföljelse av den kristna församlingen. Och samtidigt är han oerhört uppretad på judarna. Så när han slår ner Bar Kochba-upproret så ödelägger han tempelberget ännu mer. Och så säger han så här att här ska inte finnas något judiskt tempel. Och istället så bygger han ett monument till en av de romerska avgudarna. Uppe på tempelberget. Och så tar han bort namnet Jerusalem. Jerusalem ska inte finnas längre på världskartan. Och så kallar han staden Aela Capitolina. Och så tar han bort namnen som på något sätt anknyter till Bibeln. Inte Sion, inte Judaland och inte Israel. Ingenting av detta. Utan istället så sätter han namnet Palestina. Som en koppling till Filisterna. För att vara en nagel i ögat till det judiska folket. Men mina vänner, historiens Gud vaka över sitt ord. Och Jesus säger, tide och stunde som Fadern i sin makt har fastställt. Halleluja. Och tänk att vi får leva i det århundradet när miraklet har skett och Israel har upprättats och den blåvita flaggan med Davids stjärnan vaja såsom en påminnelse om att Abraham, Isaks och Jakobs Gud, han lever och han låter sitt ord gå i fullbordan därför att Gud har sista ordet. Amen. Vänd dig till din granne och säg, Gud har sista ordet. För några år sedan när jag arbetade med den här predikan så såg jag ett tv-program på History Channel om det som hände under andra världskriget. Och det var ett inslag som, otrofasten jag har hört mycket, och jag har varit på Yad Vashem i Jerusalem, jag har varit vid Auschwitz, men det här, det tog mitt hjärta när jag hörde det här tv-programmet. Då berättade de om Wannsee-konferensen som hölls i Tyskland den 20 januari 1942. När ledande nazister skulle iscensätta den värsta judeutrotningen i världshistorien. Och när de skildrar detta på tv-programmet så berättar de om hur de skulle lura judarna in i de här rummen som de trodde skulle vara duscharna. Och så skulle de släppa på gasen. Och så var det bullrande skratt och ett förakt för människolivet. Och det var något alldeles ohyggligt, och man tänkte så här, vilket mörker, vilken ondska som människan kan besättas utav, som hon gjorde här då under det andra världskriget. Judarna skulle utplånas ifrån jordens yta. Men tänk att ur askan när andra världskriget är över och 2/3 av Europas judar har utplånats och en spillra är kvar, utmäglade. Allt har tagits ifrån dem. Deras släkt, deras familje, allt sammans har tagits ifrån dem. Men ur askan spirar detta hoppet. Därför att Gud hade sagt till deras gamla profeter att om ni än är fördrivna till jordens yttersta ända så ska jag ändå samla er därifrån och föra er tillbaka till det land som jag gav åt Abraham, Isak och Jakob. Och så lovar Gud med er att hur det än ser ut så ska hans profetiska ord gå i fullbordan. Därför att Gud har sista ordet. Det han har beslutat kommer att ske. Halleluja. Visst är det fantastiskt. Vilken Gud vi har. Och jag vet inte om du har tänkt på det, men man noterar ibland vissa uttryck i Bibeln och tänker, men oj, vad mäktigt det stämmer. Och jag vet inte om du har tänkt på Apostlagärningarna 15. När de har det här apostlamötet i Jerusalem och ska diskutera hur man ska förhålla sig till att hedningar också vill bli kristna och hur den kristna församlingens ledning ska hantera detta. Och då knyter Jakob ihop alltsammans och säger, ja, det är som Simon har sagt, att först ska Gud samla åt sitt folk ibland hedningarna. Har du tänkt på det? Det som han drar upp, en profetisk plan i apostlamötet. Först kommer Gud att samla ett folk åt sig bland hedningarna. Är du med? Därefter, står det. Efter att han har fokuserat på detta Och det var väl ingen kanske som då kunde ana att det skulle ta 2000 år. Men först ska Gud samla ihop åt sitt folk bland hedningarna. Därefter ska jag vända tillbaka, säger Gud, och ta mig an Davids fallna hydda. Först hedningarna, sen ska jag ta mig an en fallen hydda. En hydda som har existerat en gång i historien, men som har raserat och fallit. Då ska jag ta mig an Davids fallna hydda. Och ur dess spillro, tänk att det står så, ruin i någon översättning, spillro i någon annan. Det vill säga, när det judiska folket är en spillra, då är min tid att ta mig an dem och upprätta dem. Och det här följer ett mönster i hela Bibeln. Att när vi tycker det är kört, när vi tycker det är hopplöst, när vi tycker det har passerat gränsen och det inte finns några möjligheter mer, då träder Gud fram och visar att han är Gud i himmelen. Att han är den som äger all makt i himlen och på jorden. Då är tiden inne när han blåser liv i de döda benen. Halleluja! Ur dess spillror. Och så uppreser han Israel ur en spillra. Och tänk att denne Simon Peres, som nu blev begravd, han var en av grundarna för denna spillra. Och kan du tänka dig att han med sin familj, bara som en ung pojke, lämnar han Polen några år innan andra världskriget bryter ut. Hade han varit kvar där, så hade förmodligen hela hans släkt plånats ut. Men så kommer han, och nu dog han nu då för några dagar sedan. Men han var en av dem som bar visionen. Och en del av dem kanske hade svårt att sätta ord på hur det kom sig att visionen aldrig kunde dö. Den fanns där i 2000 år. Även bland judar som bekände sig som ateister, så fanns drömmen att en dag ska Israel återuppstå. Och mina kära vänner, när Paulus talar om Israels kommande frälsning, då så säger han så här i Romarbrevets 11 kapitel. Så säger han: har då Gud förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt? Har du tänkt på, varför ställer han den frågan? Har du funderat på det? Självklart ställer han den frågan, därför att den frågan diskuterades ibland kristna i den första kyrkan, i den första församlingen. Det fanns de som säkert sa: Gud har förskjutit dem. De fick sin chans, men de tog inte emot Messias. De stod ju där på tempelberget och ropade: korsfäst honom, hans blod kom över oss och över våra barn. De fick sin chans, och nu är det borta. Men läser man Bibeln så ser man att Gud är en Gud av en andra chans. Och det vet vi om som är här. Jag undrar hur många skulle sitta här ikväll om inte Gud var en Gud av andra chansen. Är det någon som skulle sitta här om inte Gud hade gett en andra chans? Skulle han inte kunna göra det med Israel och ge dem en andra chans? Och nu kallar han dem, och så ger han dem, och Paulus säger: har då Gud förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt? Bort det, säger han. Gud har inte förskjutit sitt folk. Och så säger han då att deras förkastelse hade med sig världens försoning. Vad ska då inte deras upptagande föra med sig om inte liv ifrån de döda? Och så säger han så här: nu ska jag berätta ett mysterium för er, säger han. Han använder det grekiska ordet mysterios. Det är översatt i hemlighet. Det är lite svårt att förstå det. På ett sätt kan man säga kanske så här lite grann då, att precis som församlingen inte är riktigt uppenbarad i Gamla testamentet, så är det också kanske lite då dolt med Israel i Nya testamentet. Och det här då ställer ju till problem för dessa teologer som försöker att vrida och vända på det hela och säger så här: församlingen har ersatt Israel. Och så skapade man en ersättningsteologi där det inte fanns någon plats för Israel och judarna längre, för församlingen. Men Paulus säger så här: jag ska nu berätta för er ett mysterium, en hemlighet. Jag tycker det är lite lustigt att teologerna inte har läst hela den där versen tydligt. För han avslöjar ju hemligheten. Tänk om man bara hade sagt att det finns en hemlighet här och inte sagt något mer. Men han avslöjar den. Men det kan vara så här. Jag tror nog att det är på det sättet. Det finns ju flera sådana här saker i Nya testamentet. Och jag är inte säker på att man bara med huvudets kunskap kan förstå allt detta. Jag tror man behöver hjärtats uppenbarelse. För Jesus säger till Petrus i ett annat sammanhang: kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, men min fader som är i himmelen. Och jag tror det är detta som händer när en människa blir frälst. Täckelset faller och det uppenbara står, va? Och det finns flera sådana här sanningar, och det är ju en del som har oerhört svårt. Hur ska det kunna ske en uppryckelse? Hur ska vi kunna ryckas på skyarna, Herren till mötes? Ja, du har ju den här tyngdkraften som du talade om, som drar oss neråt. Men Paulus säger i Roma i första Korinthierbrevet 15: jag avslöjar för er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Och det dödliga ska iklä sig det odödliga. Halleluja! Och vi ska ryckas på skyarna, Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara tillsammans med Herren. Är du med på linjen? Lyft din hand och säg halleluja! Jesus kommer! Ja. Du vet, det finns en där, du talade så fint om dessa krafter. Och sen talar man ju också ibland när det gäller flygplan. Så talar man om den aerodynamiska kraften. Du vet att ett flygplan övervinner ju dragningskraften. För den har en kraft som är så stark att den förmår maskinen att lyfta. Och så landar den på jorden igen. Men en dag, mina vänner, så är det som han som kommer ifrån Edsbyn skrev i sin sång Karl Öst: vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara bortom Vintergatans stjärnovärld med hast. Vi ska fara hem till Jesus, han som är vår bäste vän. Vi ska fara ända in i himmelen. Halleluja! Pris ske Gud! Den aerodynamiska kraften, ja, det blir härligt det, eller hur? Jesus kommer! Amen, 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 amen. Tack Jesus. David, hur förklarar man uppryckelsen? Den som ska förstå det med de fysiska lagarna, så är det svårt. Men det står så här, ni vet så här, ni vet att Albert Einstein, ni vet, han räknas ju som en av de mest kreativa hjärnorna som någonsin har funnits, säger man om Albert Einstein. Ja. Ni vet att han fick frågan en gång, denne fysiker, Nobelpristagare, vetenskapsman, så fick han frågan: hur tror du att världen blev skapad? Och de hade nog väntat sig ett väldigt sofistikerat svar ifrån Albert Einstein. Men vet du, han svarade så här: Hebreerbrevet 11:2. Ja. Och där står det: genom tron förstår vi. Genom tron förstår vi. Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud. Ja. Paulus, han säger, för att återgå till Romarbrevet 11, så säger han: jag avslöjar för en hemlighet. En del av Israel har blivit förstockade, och deras förstockelse ska fortsätta till dess att hedningarna i fullt antal har nått målet. Och så ska hela Israel bli frälst. Är det inte märkligt att han använde begreppet Israel? När Israels frälsning kommer, då ska Israel finnas som ett begrepp. Hade detta skett på 1700-talet så hade Israel som begrepp inte funnits. Hade det skett på 1800-talet så hade Israel som ett begrepp inte funnits. Men nu finns Israel på världskartan. Och antingen man tycker om det eller inte, så finns Israel där. Och hela Israel ska bli frälst, därför att Gud har sista ordet. Amen. Halleluja. Pris ske Gud. David, du skulle ju sitta på första bänken för att hålla tiden lite på mig här. Ska jag sluta nu, David?
Nej.
Ja. Man måste fråga storbror här lite för att... Ni vet att det här finns i Bibeln hela tiden. Att Gud vände ett hopplöst läge. Och du har detta också i Hesekiel 37. Och det här är ju en fantastisk tema. Och jag har ju hört många predikningar om de förtorkade benen. En del sa att det var en torr, pingstförsamling, missionsförsamling. Eller vi kan ju vara torra allihopa. Eller hur? Så vi kan vara som förtorkade ben. Och vi kan känna oss själva som förtorkade ben. Eller hur? Vi kan känna att vi är i en situation där vi har... Det har torkat. Och en livssituation. Men texten är inte ursprungligen tänkt för dig och mig på det sättet. Men det som någon rabbin har sagt, och det får man nog ge rabbinen rätt i, att det finns åtminstone tre bottnar i varje bibeltext. Så om det är en direkt bottning i den som talar om precis vad det gäller, så finns det en botten till. Och där finns bilderna på våra församlingar i Hesekiel 37. Och där finns bilderna hur vi kan ha det i livet. Men ursprungligen är faktiskt texten helt adresserad till Israel. Och handla om 1900-talet. Efter andra världskriget. Efter massgravarna med skeletten. Så var de ju som förtorkade ben. Och det står ju så här. Detta är Israels folk. Som säger vårt hopp är ute. Vi har ingen framtid. Det finns inga möjligheter. Men då så säger Herren till profeten. Profetera till de förtorkade benen. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Vi hade en predikant, han är hemma hos Herren nu. Han var ofta på Smålandskonferensen. Han brukade säga så här, ska man predika för förtorkade ben, då måste man ropa ganska högt för de hör dåligt, sa han. Så ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Och så profeterar han och det blir ett rassel och det blir ett gny. Och benen kommer tillhopa. Och mina vänner, detta är vad Gud gör. Förtorkade ben reser sig upp och blir en mäktig armé. Och så sker det när Guds ande kommer in och det profetiska ordet uttalas. Då sker det under. Och så uppstår Israel som hade varit så som förtorkade ben, därför att Gud har sista ordet. Det finns många bilder på Israel, och en bild på Israel är Jona profeten. Denna profeten Jona som fick en kallelse, men känner att han orkar inte bära kallelsen. Och tänker, hur ska jag komma undan? Och så går han ner till Jaffa och hoppar på en båt och ska åka till Spanien. Men under båtfärden så stormar det och de drar lott. Och lotten faller på Jona. Precis som man har skyllt olyckohistorien på judarna, så skylls stormen på Jona. Och han får bära smärtan utav det och kastas över bord. Och mänskligt sett så borde Jonas livshistoria slutat ute på Medelhavet. Men en stor fisk kommer och slukar honom. Och det har undrats många gånger. Vad var detta för fisk? Var den specialdesignad och skapad utav Gud? Det skulle den kunna vara. För Gud han skulle kunna säga. Och det vart. Men jag hörde faktiskt om ett fiskaffänge nere vid Falklandsöarna utanför Argentina. Där en fiskare kastade, som heter James, kastades över bord när de skulle fånga val. Och så såg de inte den här James med, och de blev övertygade om att James hade drunknat. Men så drog de upp en stor kaskelott. Och när de sprättade upp den här kaskelotten så fanns James inne i kaskelotten. Han hade varit där 6 timmar och överlevt. Det var ingen skön upplevelse. Den här kraftiga magsyran hade börjat att fräta, men han klarade sig. Vi vet inte vad det var för fisk, men en fisk slukar Jona. Och den här fisken spottar inte upp Jona på fel strand. Han kunde ju ha spottat upp honom på Cypern eller på Kreta. Men han simmar till löfteslandets stränder. Och på tredje dagen kommer Jona hem. Och är det inte märkligt, mina vänner, i det här bildspråket, att det var som det judiska folket inte kunde bära sin kallelse. Och när de inte kunde bära sin kallelse så sprids de åt alla håll och kastas ut i folkhavet. Och så mycket olyckor följer dem att de borde upphört att existera. Ett folk utan hemland, utan sammanhållande funktioner. Normalt sett, säger forskarna, efter 250 år är det folket spårlöst borta genom assimilering. Men judarna finns kvar. Och spottas upp efter 2 dagar, efter 2000 år, på löfteslandets stränder. Därför att Gud har sista ordet. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Så vi har en mäktig Gud, mina vänner. Och detta är ett oerhört tidstecken. Vi kunde ha fortsatt här. Men jag ska gå ner för landning här nu. Och jag vill bara säga det. Denne Gud som jag talar om i min predikan, som är så mäktig, som kunde rädda Jona, som kunde få förtorkade ben och bli en mäktig nation, och som genom hela historien har visat sin makt. Tänk att han är närvarande i vårt möte ikväll. Amen. Och han har gett oss det namn som är över alla andra namn. Han har gett oss namnet Jesus. Och i det namnet kan det ske under och tecken här i vårt möte ikväll. Amen. Halleluja. Jag fick en väldig bild här för någon dag sedan, förstår ni. Vi var här 20 stycken här, många från vår församling, en del från andra håll, till Ukraina. Och då var det en i vårt team som glömde mobiltelefonen på flyget. Och i den där förpackningen med mobiltelefonen hade han sina kreditkort. Och han glömde det. Och han upptäckte det och skulle springa och hämta det. Men det var för sent, han fick aldrig tag på det. Och han blev väldigt för irriterad och ledsen. För att han skulle ju ha det jättesvårt under dagarna i Poltava. Hur skulle han kunna betala hotellet? Hur skulle han kunna klara sig? Urban Sandsgård. Då säger jag till honom så här: Urban, du ska inte vara ledsen. Jag har 2 kreditkort. Det ena behöver jag. Det andra ska du få nu. Du ska få det och använda det så du klarar av vistelsen här i Ukraina. Men du vet, säger till honom, att ett kreditkort idag, det är värdelöst om du inte har PIN-koden. Det kan finnas resurser på det här kortet. Och jag kan ge det till David. Men det hjälper inte, fast vi heter Duveskog i efternamn båda två. Han måste få PIN-koden. Och får han inte PIN-koden, då är kortet värdelöst i stort sett. För idag om du går till en affär, då ska du slå in koden. Och går du till en automat, ska du slå in koden. Jag sa till Urban: du ska få koden. Och han blev så glad, Urban, vet du. Han kände ju, nu blir det bra här, för nu klarar jag mig. Han fick koden. Och när jag sagt detta så blev det som Herren predikar för mig. Jesus. Han sa att ni får konungslig makt. Och så gav han oss pinkoden. Han gav oss pinkoden. För att under och tecken och Guds kraft skulle kunna uppenbaras. Och pinkoden är namnet Jesus. Halleluja, det är namnet Jesus. Ska vi säga Jesus tillsammans? Jesus! En gång till. Jesus! Det är pinkoden. Och kalla Herrens namn och du ska bli frälst. Kalla på det namnet och kraften kommer igenom dig. Sätt tro till det namnet. Vi har talat om Gud har sista ordet. Och tänk att du kan vara i en livssituation som är så mörk, som är så svår. Sjukdom, kris i familjen, ekonomin körd i botten. Problem för våra nya immigranter som har kommit hit till Sverige. Men det finns ett namn. Namnet Jesus. Halleluja. Och när man ber det namnet sker det någonting. Vänner från Bulgarien. Livet kan vara tufft och fyllt av svårigheter. Men det finns ett namn. Namnet Jesus. Halleluja. Och kalla det namnet. Och mirakel sker. Och vi ber i det namnet och vi får uppleva Herrens ingripande. Ska vi stå upp allesammans? Halleluja. Fader i himmelen. Tack Jesus. Kibabara shandolovodiala mendodolovoidian. Himmelske Fader, vi bara tackar dig. Vi prisar dig för det namn som är över alla andra namn. Namnet Jesus. Vi tackar dig för att Gud har sista ordet och tackar att du uppenbarat genom hela skriften att det du har beslutat det kommer att ske. Det du vill det gör du. Och ingen kraft kan stoppa det i höjden eller i djupet. Fader, vi ber att du också uppenbar din kraft här i vårt möte ikväll. Uppenbar din kraft här i vårt möte ikväll. Rör vi människor ikväll i Jesu namn. Vi ber att sjukdom ge vika. Mörker får ge vika. Tack att den helige ande får uppenbara sin väldiga kraft. Tack för namnet Jesus. Välsigna våra vänner från Afghanistan. Välsigna våra vänner från Bulgarien. Välsigna alla som har kommit hit ikväll. Från Viksjöfors, Edsbyn, Alfta, Bollnäs, Abro, Bingsjö. Tack att du gör under ibland oss. I Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Pris för Gud. Kjell Broberg, prisa Herren med oss. Amen. Amen. Kira bara sarolo vondo lo premendo. Rabashikari alla mendo. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Pris för Gud i Jesu namn. Kuda bara sakara la mahainio. Siberli mendo do lo voria la berli bigero lo voria. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Bara ta emot Guds kraft här i vårt möte ikväll. Jag har en känsla av att det finns människor här som ska få uppleva ett helbredagörelseunder i sina sjuka kroppar. Jag får en sån känsla av att det är någon här ikväll som har ett svårt problem med inre organ i magtrakten här. Och Herren vill röra vid dig här i vårt möte ikväll. Det är människor, någon här som jag tror också har väldigt mycket smärta i sin kropp. Kronisk smärta. Och du har haft det inte bara en kort tid men en längre tid. Jag tror Herren vill röra vid dig här i vårt möte ikväll. I Jesu namn. Kom ihåg att namnet Jesus, vi har fått pinkoden. Vi har fått pinkoden. Det är ju inte bara att på liksom en chans, men när vi sätter tro till det namnet. Det är liksom inte att vi nämner det precis som vilket namn, men vi sätter tro till namnet. Vi ber det i tro i det namnet. Så förlöser det den himmelska kraften. Halleluja. Så du som behöver möta Jesus, du är välkommen fram. Vi ska lägga händerna på dig, vi ska bedja för dig. Så får du komma fram. Skulle det vara någon här ikväll, jag bad till Gud innan helgen, låt någon bli frälst på helgens möte. När jag predikar här ikväll, jag predikar i Betel imorgon, jag ber till Gud, låt någon bli frälst i de här mötena. Så vill du bli frälst i vårt möte ikväll, kommit bort ifrån Herren, så kom här. Kanske det är någon här som, du får gärna fråga din granne, vill du ha förbön? Och så går vi fram i så fall. Så ber vi tillsammans här. Ska vi göra så att ni som sjunger, ni kommer fram här. Och vi kan väl stå, är det någon som måste sitta, får du sitta naturligtvis. Annars kan vi väl stå någon här ifall det är någon som vill komma sig ut ur bänken här. För att få förbön. Jesus är här. Halleluja, det ger hopp mina vänner. Och det är Jesus som är Israels frälsning. Det är han som kommer att uppenbara sig med de såmärkta händerna som det står i Sakaja 12. Så kommer de att få uppleva sin Jesus, sin Messias. Amen. Ska bedja för dig. Är det några flera som vill ha förbön, så får ni väldigt gärna komma fram.